TV-programmet Uppdrag granskning handlade för snart 2 veckor sedan om SRF-företaget Iris Hantverk. Utgångspunkten var att företaget sagt upp 9 synskadade för att de inte ville flytta till Stockholm eller Malmö. Och att företagets statsbidrag på över 9 miljoner kronor bara i mycket begränsad omfattning går till att ge synskadade jobb. SRFs ordförande Tina Nomi Södergren som i programmet inte vill vidkänna att varken företaget eller SRF hade gjort några som helst fel erkänner nu att det finns anledning för SRF och Iris att ta åt sig av kritiken. Och nu ska man se över bland annat hur Iris-koncernen rekryterar och hur ersättningen till frilansande hantverkare ska se ut. Enligt Tina Nomi Södergren har reaktionerna på programmet varit blandade.
Ja, det är blandat. En del tycker jag att det var ganska tunt inslaget, att det fanns ingen riktig felaktighet man kunde peka på, så att säga. Det är mer så. Och sen så har det varit personer som har tyckt att SRF borde kanske ha varit mer kritiskt, och vad jag förstår så måste det ju handla om att man borde ha varit det redan när beslutet skedde, så att säga. För nu har det gått ganska lång tid sedan dess. Då,
men du menar uppsägningarna?
Ja, uppsägningarna. För det var ju det handlade om.
Finns det någon anledning att vara självkritisk då?
Ja, det är klart. Det finns väl alltid anledning att vara självkritisk i alla lägen. Så att det kan jag inte förstå något annat än att man alltid måste vända och vrida på perspektiv och fundera.
Men är det något ni har gjort fel då?
Du menar som SRF?
Ja, SRF och SRFs företagsgrupp.
Ja, alltså, du måste fråga företagen. Alltså, den frågan måste du ställa till dem separat. För jag kan inte svara för hur de ska
Nej,
svara
men
på den.
Du är ju väl insatt i det här nu. Ju,
jo, men självklart. Men jag menar, jag vill inte göra det. Utan då får du fråga Fredrika eller Malena om det. Men i alla fall så, det jag känner är att från SRFs horisont så har vi ju så att säga följt det här. Och det var ju någon artikel om det precis när det hade hänt då i perspektiv. Men sen har det ju inte varit någon mycket debatt om det. Och från stiftelsens sida har man följt då hur den här coachingen har fungerat, så att säga. Och det har vi fått resultat på nu efter 1 år då. Och det är ju ett tråkigt utfall, och jag hoppas verkligen att man på något sätt ska komma till rätta med det. Alltså att man hittar antingen att de här personerna hittar anställningar eller att, alltså, vi ser ju också. Jag har till exempel erbjudit att vi skulle kunna titta på vad SRFs arbetsmarknadsprogram kunde göra.
Men du tycker fortfarande att det var helt rätt att säga upp de här personerna?
Det som jag känner som vi från SRF kanske skulle ha gjort, det är att man kanske skulle ha haft kontakt mer undervägs med de här personerna direkt. Men det är ju ingen idé att gråta över spilld mjölk. Vi har inte haft det, och vi har inte frågat hur de har uppfattat att åtgärder har utfallit som de har provat och sådär. Utan nu är vi där vi är, och det har skett en granskning, och då finns frågan på dagordningen nu. Och det vi kan göra är att titta om det går att åtgärda på något sätt utifrån läget nu.
Du, i din brännpunktskommentar så tar du upp en del punkter där du är kritisk mot det här inslaget. Och bland annat så handlar det om skildringen av de blindas arbete i Köpenhamn,
ja.
Där du menar att det går inte att jämföra för att de har ju pension. Men alltså, är inte borstbindarna på Iris Hantverk minst lika subventionerade med det här statliga bidraget och lönebidrag? Vad är egentligen den stora skillnaden?
Nej, men det är ju att de här hantverkarna som i alla fall var i fokus. Vi har ju en mängd frilansare också, där ser det ju lite olika ut. Men som du vet så är det svårt idag att ha en sjukersättning och arbeta mycket, utan det är väl oftast på hobbynivå i sådana fall som det fungerar i Sverige. Men i Danmark så kan man ju fortfarande arbeta delen timmar, så att säga, och ha kvar sin, ja, som de kallar då pension i botten. Där kan man ju till och med aktivera den. Alltså man kan ha ett fast arbete, och sen när man blir av med det och blir arbetslös, då kan man aktivera sin pension. Så det är helt skilda system, och det är det jag menar att det jag tyckte, eftersom det lyftes fram som någonting väldigt positivt, och det är även vad jag förstår flera personer som har tyckt att, men varför inför vi inte det i Sverige? Då är det viktigt att man har hela bilden klar för sig. Sen om man tittar på att ha synskadade sysselsatta på olika nivåer, så är det ju överlägset. Men de är ju inte anställda, det är det jag menar. De är inplockade på timmar, och de har inga fasta anställningar i det här. Och det är väl det danskarna sa, att de vill egentligen ha det.
De är anställda men med en pension i botten.
Ja, men alltså de sa
sen
att
finns det de som arbetar på timmar som borrspindare. Ja, det är precis som i Sverige. Men alltså visar inte det här exemplet Danmark att det går att rekrytera synskadade som jobbar i butiker och på kontor och som i arbetsledande funktioner på ett annat sätt än vad Iris Hantverk har gjort?
Jo, men det är ju självklart och där har vi ingen motsatt uppfattning. Alltså jag har ju också sagt, och det var till och med mig i det här reportaget, att jag tror att man kan jobba med olika typer av synskada i en butik till exempel. Och självklart kan man göra det på kontor. Jag menar, det har vi ju ett antal här. Så att jag menar, där har vi inga motsatta uppfattningar.
Mm. Sen klagade också på attityden mot de synskadade i programmet. Och där hänvisade du till en fråga som gällde om det inte hade varit kul om någon blind person jobbade i någon affär. Och att det var ett, kunde bli en kontaktyta mellan blinda och seende och så. Att man såg att det funkar. Så. Varför är det en dålig attityd att ställa en sån fråga?
Nej, men det är bara för att för det första så tror jag ju att man, liksom, man kan ju träffa synskadade människor på många håll i samhället idag. Det vet ju du lika väl som jag. Och då känner jag att det är ju en...
Har du någonsin träffat någon som arbetar i en affär?
Nu ska jag tänka här om jag har gjort det i Sverige. Det fanns ju personer som hade butik här i Stockholm, vet jag, någon tobaksaffär och sånt där, fast jag har nog aldrig varit där. Alltså, det, var så
det är väldigt ovanligt i alla fall.
Det är ovanligt, ja. Men alltså, det är ju inte det som är problemet, utan jag tycker det vore ju jättebra om det fanns personer med synskador i butikerna, men det jag tänker på är att det är ju inte säkert att de då så att säga liksom känner att det är roligt att informera om synskador och kan tänka sig vara den kontaktytan. De kanske är duktiga på att stå i affär och vill ha det som sin profession. Jag menar, det är ungefär som, ja, vi är ju alla personligheter. Och jag menar, nu, vissa av oss tycker ju, ja, vi berättar gärna om vårt och sådär. Ungefär som Jonas valde att göra i reportaget. För jag är också säker på att alla de här hantverkarna tycker inte heller det är kul att berätta om sig och sitta och bränga ut och in på sig själv. Utan vi är lite olika i det avseendet.
Men skulle du inte ha någon sorts pedagogisk funktion, alltså för SRF också, att visa upp att det kan funka att ha till och med blinda anställda i en affär eller ja, olika verksamheter?
Jo, men det är ju självklart. Jag menar, så ser jag det överallt. Alltså, det spelar ingen roll var i samhället vi arbetar, så naturligtvis har det en funktion. Jag tycker det är en självklarhet att man ska göra det, så att därför blir jag lite förvånad när jag fick den frågan. Och så var det en fråga om punktskrift också.
Du menar att reportern här var okunnig om punktskrift och så. Men alltså var inte,
nej, men om vardagssituationen...
Var inte du okunnig om det här, hur det gick till inom Iris Hantverk? Att man inte använde punktskrift där. Var det inte bra att ta upp det här?
Jo, men det är klart. Och jag menar, nu gör man ju också åtgärder för att förändra det. Vad jag vet i alla fall så pratar vi med hantverkare på det här Stockholmscentret nu. Och de säger ju att de håller på punkter på allt borstmaterial och att de tar också fram lister och sånt här i punktskrift. Och det är väl en jättepositiv utveckling. Och jag menar, jag vill inte liksom skjuta på någon. Jag vill bara försöka förklara hur jag ser på situationen och hur det har framställts och hur vi kan jobba vidare med det. Men liksom, jag har ingen prestige i det. Jag har ju sagt att jag är beredd att ta till mig och att i den mån vi kan så att säga bidra med någonting positivt utifrån det som har framkommit i granskningen, så är vi ju fullt beredda att göra det. Mm. Så vi alltså...
Har det framkommit något positivt, något att ta
fasta på? Exempelvis det du lyfter fram nu med punktskriften, det är ju en sak. Och vi har börjat diskutera hur vi kan sprida rekryteringar, om de behöver rekrytera folk då. Alltså hur kan vi sprida, för de säger ju att de har få sökande med synskador och så. Då har vi pratat igenom mycket hur vi skulle kunna göra för att hjälpa till. Så att, för att det måste ju vara ett problem någonstans att folk inte nås av det. För det är ju självklart att det säkert finns personer med olika kompetens som skulle kunna söka. Och det är just att hitta dem. Så det har vi pratat om och det är väl en annan sån här positiv grej. Sen vet jag inte, alltså vi är ju inte i land med de delarna än, utan... Vi har ju diskuterat igenom mycket också hur man kanske effektivare och bättre kan använda statsbidraget för att det ska komma till del, så att man verkligen möjliggör för hantverkare att ha bra anställningar och jobba på, även för frilansarna, att det ska vara en så bra service som möjligt. Och där är vi väl inte i land, utan det finns väl utrymme för förbättringar. Och det måste vi diskutera först och sen får man liksom utifrån det utgå ifrån ja, vad man, om det finns andra åtgärder som ska ske. Så att det är ju en ständig diskussion och det är väl bra. Jag menar, nu är frågorna verkligen i fokus och det pågår diskussioner på många olika håll. Så att det finns väl stora möjligheter att det kommer fram någonting bra av det.
Jag har läst den ansökan som ni skickade in till Socialdepartementet i veckan.
Ja.
Och där söker ni 10,1 miljoner kronor i bidrag för nästa år.
Mm.
Och om man då räknar, alltså då har Iris Hantverk nu 14 borstbindare anställda och så ett 20-tal frilansare. Och räknar man på årsarbete så blir det kanske, ja, om man räknar högt så blir det 20 årsarbete. De här frilansarna är ju allmänhet, som du säger, hobbyhantverkare. Alltså är det rimligt det här att man söker en 500 000 per årsarbete plus att lönebidrag för de anställda borstbindarna är... Kan du motivera det för skattebetalarna att det är rimligt?
Ja, men absolut. Alltså, det är till depåverksamhet och till att, så att säga, tillhandahålla med material och annat. Alltså, det är ju inte till löner utan det är ju att möjliggöra att de här personerna kan jobba på.
Men det är ju sysselsättningsskapande åtgärder.
Ja, ja, det är det ju. Ungefär... Några är anställda och några är frilans som du har uttryckt.
Och det handlar om ungefär 20 årsarbetare, 500 000 per årsarbete då alltså.
Ja, det beror ju precis på hur man räknar, men det är ju mycket annan del som man så att säga betalar här för att möjliggöra att personer ska kunna utföra det här hantverket, antingen som anställd eller som frilans. Och jag ser ju att det är en väldigt viktig funktion fortfarande. Alltså, jag kan inte se att vi skulle kunna fortsätta att bedriva den verksamheten. Det är ju någonting du får diskutera med bolaget, hur man exakt, vad man, om man skulle kunna ha några delar kvar och hur det skulle se ut om man inte hade del av det här stödet då. Men det är ju fortfarande en avgörande del som jag ser det. Mm.
Alltså även om man räknar alla, även de som bara binder någon borste ibland, va, så blir det ju 35 personer ungefär. Det är 300 000 per person. Då skulle man tycka, är det ändå inte rimligt att de kan tjäna lite mer pengar än 30-40 kronor i timmen?
Ja, alltså det där är ju också diskussioner du måste föra med hantverksbolaget. För det är ju liksom också någonting som, alltså exakt hur de räknar ut och vad de betalar för och så vidare. Det är ju väldigt svårt för mig att sitta och ha synpunkter.
Ja, men de här människorna hade ju kunnat få 300 000 kronor var i handen varje år istället. Alltså det, jag menar, det hör du inte hur orimligt det låter?
Ja, men det tycker jag i sådana fall är orimligt om något. Alltså hur skulle man redovisa tillbaka ett sådant bidrag? Och vilken service skulle de kunna köpa för de 300 000 som de fick? Ska de vända sig och
du
köpa?
Tror inte att det skulle kunna gå att helt enkelt att man fick en ersättning som det gick att försörja sig på? Alltså.
Jo, men det är klart man ska ha en ersättning som det går att försörja sig på. Men det beror ju precis på vad vi diskuterar. Diskuterar vi de anställda eller frilans nu? Och det är en fråga. Och sen så funderar jag så här att om vi nu diskuterar liksom vilken service man ska ha. Var ska man köpa den servicen om den inte ordnas någonstans? Hittills har vi i alla fall haft den ordningen att man har stått med den servicen då. Men det är klart man kanske kan lägga det på något annat sätt.
Bara ett sätt att lösa här, det här skulle ju kunna vara, eftersom nu staten betalar 10 miljoner och att det mer än väl täcker hela den här råvaruhanteringen, va? Och kringkostnaderna där. Varför kan inte de synskadade borstbindarna då få materialet gratis? Staten har ju betalt det.
Alltså, precis. Alltså,
då hade de ju klarat sig.
Ja, fast... Jag menar, du menar att de skulle få materialet gratis, för skulle de få något betalt för det sen då, eller vad då? Eller skulle de ge bort?
Ja, de får ju köpa materialet nu av Iris Hantverk.
Jo, och sen säljer de tillbaka den färdiga
just
produkten.
Det. De kunde, varför kan de inte få det gratis då?
Materialet, och sen sälja tillbaka den färdiga produkten och inte få någon lön.
Ja, det är ju så som frilansarna har det nu, va? De får ju betala alltså, för materialet och sen sälja tillbaka.
Men alltså den där diskussionen tycker jag, den får du verkligen i sådana fall föra med hantverk och varför det är exakt det si eller så. Men alltså det jag säger är att vi är intresserade av att diskutera och titta på olika bitar i det här och vad man kan göra på ett annat sätt. Vi har ett öppet sinnelag för det, men jag kan inte säga till dig att det ska se så här ut eller det ska se si eller så ut och att det skulle ge den effekten att man fick mer betalt eller någonting annat.
Men håller du med borstbindarna om att säga att det här är orimliga villkor?
Du menar frilansarna?
Ja. 30-40 kronor i timmen.
Ja, alltså det är ju inte mycket. Det är verkligen inte mycket. Och det bygger ju på kanske att det är en hobbyhantering.
Men hur har det kunnat vara så här dåliga villkor i alla år när man har fått ett så pass stort statsbidrag? Det kan jag inte begripa.
Visst, jag kan också tycka att det är synd. Men jag hoppas verkligen att vi kan hitta bra och moderna former för hur man ska kunna bedriva det här hantverket. Både som anställd då i de former som erbjuds nu då, och sen även som frilans eller som egenföretagare. Och där vill det ju en del till för att det kanske ska, ja, för att det ska fungera. Och det är väl det man får prata igenom.
Allra sista frågan nu då. Mm. Var det bra eller dåligt att Sveriges Television tog upp det här?
Ja, jag har sagt det till dig. Vi har blivit granskade och vi försöker se nu vad vi kan, av det som har framkommit, vad kan vi så att säga göra för att utveckla och förbättra både stödet till våra medlemmar i det här avseendet, men även titta på det här med statsbidraget som är den del som vi så att säga stöder med i det här sammanhanget. Hur användning av den och så. Sen får vi naturligtvis också försöka skicka med synpunkter till bolaget kring andra frågor om rekrytering och punktskrift. Så det har vi ju redan börjat med. Så det är klart att det är bra att man sätter fokus på frågor. Och det finns ju uppenbarligen problem som är olösta och så här i det. Så att visst är det väl bra.
Tina Noomi Södergren, ordförande i SRF. Hon intervjuades av Per Axel Jansson som också var en av personerna bakom Uppdrag granskningskritiska reportage.